säga hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy filmar Niklas och Emilio. Avsnitt nummer 79 är det. Klart som fan är. Jag heter Tommy Jansson och med mig idag har vi Emilio Spinetti.
Hej.
Och Niklas Lundqvist.
Tjena.
Hej.
Tja, alltså du måste ju sluta försöka gissa på nummer.
Ja.
Kan jag inte bara säga hej och välkommen till ett avsnitt, vilket som.
De kanske vill ha koll på vad det är för, de kanske räknar ner som vi gör för avsnitt 100. Fan, det kommer ta tid med det här tempot.
Ja, verkligen. Ja, men nu är vi här i alla fall.
Ja, hur har veckan varit? Har ni hämtat er efter den senaste grabbiga avsnittet?
Ja, gud ja. Det tog tid, men det gick. Det var mycket att smälta.
Jag köpte en Heineken först jag gjorde och slog in den i huvudet på mig.
Heineken!
Ja, och därför ska vi idag prata om vad då? Ja, Niklas?
Som motvikt till det grabbiga från förra avsnittet så väljer vi nu att lyfta fram...
Ryck upp dig för fan! Sluta låt för jävla ledsen för Lisa tog dig det där jävla hässebeloppet. Igen.
Jo, alltså vi ska... det blir Misrepresentation, en amerikansk dokumentär om hur kvinnor visas upp i media. Och så blir det också Lars von Triers Dogville.
Och varför har vi valt Dogville då?
Den kanske har en intressant protagonist i Nicole Kidmans karaktär.
Hörs det här ljudet väl när de håller på att borra här?
Ja, ah, det hörs lite grann i bakgrunden. Det är okej.
Som en rakapparat.
Ja. Ah.
Det är inte så mycket åt då.
Nej. Ja, ah, men vad trevligt.
Mm. Annars verkar ju rätt torka. Vi sitter och försöker komma på någonting annat vi skulle kunna prata om i filmvärlden. Men fan, vilken tråkig vecka. Det finns ju ingenting att prata om.
Nej, inte ens Quentin Tarantinos topp 10 för 2013 är rolig att prata om, tycker jag.
Du menar att han har nämnt Lone Ranger?
Ja, som en av sina favoritfilmer under 2013.
Kanske får bjuda in någon som gäst i någon podcast och fråga varför.
Ja,
det kan bli svårt.
Jag vet inte, jag har inte sett den, men jag är inte dugg peppat på att se den.
Nej, verkligen inte. Ja, skitsamma, ska vi hoppa på filmerna direkt då?
Ja, sa vi att det sista också mot slutet?
Nej, men det är ju underförstått.
Du utgår ifrån, eller?
Ja.
Fast inte när du gör listorna, du blir varannan vecka eller någonting.
Ja, nej, men som sagt, vi har fått lite önskemål från några lyssnare om att vi ska prata om den här Misrepresentation, som sagt, dokumentären. Det är ju, då antar jag att de inte vill att vi ska prata om filmen, utan om vad filmen pratar om, för att det är ju en väldigt tråkig dokumentär, alltså rent så, det är ingenting som skiljer den här från andra dokumentärer, typ Food Inc. och sånt där. Det är en väldigt amerikansk
lågbudgetdokumentär.
Ja, alltså amerikansk tv-dokumentär. Det är ju det där. Det är ju i sådana fall ämnet man vill prata om. Hur kvinnor presenteras i media. Niklas, du är helt slut idag. Du...
Jag har sprungit ett lopp. Så jag kommer att...
Ligga i bakvattnet.
Ja, surfa på er framgång. På något sätt här.
Du är ju bara rädd för att säga någonting dumt som vi kommer få arga mejl för.
Det är väl du som är den sexistiska i det här gänget.
Jag? Har du träffat Tommy? Han är ju skägg.
Om vi hade varit smarta förstås så hade vi kanske bjudit in en kvinnlig gäst också.
Mm.
Men
så smarta är vi inte.
Så smarta är vi tydligen inte. Så, nu är det tre grabbar som ska sitta och diskutera.
Tjejer
och hur de porträtteras i film. Vilket känns kanske lite... Ja. Men
det är vi medvetna om också.
Ja, precis.
Så vi får
annars tycker jag man får gärna rätta oss eller lägga till saker om ni känner att vi kanske missar någonting. Så gör det gärna på trepodd@gmail.com eller vår Facebookgrupp. Nästa film.
Ja, nej, men så här, Misrepresentation är en vanlig typisk amerikansk tv-dokumentär skriven av Jennifer Siebel Newsom, skådespelerska och
journalist
på grejer, ja, och ett par andra hon har tagit lite hjälp av, en hel del, jag tror vad är det, 4-5 personer som har skrivit den här filmen. Men den fokuserar ju på hur kvinnor porträtteras i media och är uppbyggt kring grafiker och statistik och mycket intervjuer med väldigt intressanta människor. Det krävs ändå att säga. Vi ska nämna lite om hur filmen gjorde också. Men det är väldigt mycket intressanta människor. De intervjuar Nancy Pelosi och Condoleezza Rice och Katie Couric och så vidare. Så det är väldigt intressant att höra vad alla de här väldigt lyckade, viktiga kvinnorna har att säga om den världen de upplever i sina respektive branscher. Men ja, som sagt, det är väl mer ämnet vi ska prata om. För att så mycket mer att säga om filmen tycker jag inte det finns att säga än det där.
Nej, men man kan väl ändå, tycker jag ändå, är det en bra film? Blir man klokare efter att ha sett den? Eller är det, förstår vad jag menar? Det är inte så svårt att göra en dokumentärfilm. Sen är det svåra är verkligen övertyga tittarna och gräva fram något nytt och originellt. Som man, ja,
precis, det är ju det som är lite jobbigt i det här. Det nya och originella. För det är det ju inte. Alltså, det är liksom, det är ingenting nytt att kvinnor presenteras dåligt i media. Och liksom objektifiering och så vidare. Det är ju ingenting nytt. Det viktiga är ju att fortsätta prata om det. För att, alltså liksom inte, jag pratade om det idag med Ulrika, att det är liksom, det är en grej att acceptera någonting och säga ja, ja, det är klart att det där är sant. Det är en annan grej att faktiskt fatta att det är sant. Liksom, det är klart vi vet att porträtteringen av kvinnor kanske inte är den bästa i media. Men det är jävligt sällan jag faktiskt tänker på det när jag ser en film. Till exempel, alltså bara sådana enkla grejer som de pratar om det i dokumentären. De ger någon statistik på att typ 16%. Nu ska jag inte säga att det stämmer. Dels kan jag inte säga att dokumentären ger exakta siffror. Dels kan jag inte säga att jag kommer ihåg dem exakt. Men det jag för mig var att det var 16% av Hollywoodfilmer 2010 eller vad det var, som hade kvinnliga huvudrollsinnehavare. Och om det stämmer så är det hemskt. Ja, det är liksom, men igen, det är ingenting jag tänker på varje dag. Jag accepterar det som en sanning, men det betyder inte att jag faktiskt förstår det.
Jag kan säga att jag hade sett Misrepresentation innan vi var och såg den här filmen Two Guns med Denzel Washington och Mark Wahlberg. Och då satt jag faktiskt och funderade lite på det här med kvinnorna i den här filmen. Hur porträtteras de?
Kvinnorna till och med. Det var bara en tjej.
Jag kom fram till att det var typ bara en tjej med i filmen som hade en framstående roll. Och det var då Paula Pattons karaktär. Vad kan man säga? Typ, jag tror i andra scenen så presenteras hon med närbild på hennes nakna bröst. Till exempel. Och vi får väl säga en liten spoilervarning då om man...
Det är en jävla skitfilm. Spoila sönder pissfilmen. Den är inte värd att se.
Nej, den är fruktansvärd. Den kan vi inte rekommendera överhuvudtaget. Hennes roll i övrigt är att vara någon typ av diffust kärleksintresse åt Denzel Washingtons karaktär. Nu minns jag rätt nu, men hon förråder väl honom på något sätt. Hon försöker blåsa honom på pengarna.
Hon är väl någon slags dubbelagent, tänkte jag säga, men det är väl inte, men...
Nej, men hon blåser honom och sen ångrar sig.
Och sen hålls hon då som gisslan då av den här mexikanska skurken som då ganska brutalt då skjuter henne i huvudet, vilket då blir då startskottet för den blodiga finalen som då liksom sen filmas då på ett ganska så här lustigt vis när Denzel Washington och Mark Wahlberg så här dansar runt i Mexiko och skjuter
body cop style.
Ja, liksom då man använder lite henne som ett bara som en ursäkt för att kunna skjuta sönder hela jävla filmen.
Och sen att hon porträtteras väldigt sexuellt hela tiden. Även när hon sitter fastbojad i en stol. Jag glömde aldrig bort den scenen. Så hon sitter bredbent med benen. Så har hon någon slags one piece, en klänning. Som bara täcker precis skrevet. Att de har lagt det precis. Det är väldigt
hennes händer varit bundna precis där. Ja. Så hade man sett rakt upp i kjolen.
Ja, hemskt är det.
Ska vi berätta bara vad som hände på visningen?
Kom du ihåg? Ja, det måste vi faktiskt göra.
Ska vi hänga ut personen?
Ja,
det tycker jag faktiskt. För det är lite roligt för att jag ska... Du kommer ihåg vad han heter?
Han heter C.G. Karlsson och skriver för Metro.
Är vi säkra på att det var han nu?
Jag är 100 på att
det var han. Okej, okay, ja, bra. Då gör vi det, för det här är tillräckligt roligt att prata om.
Vi var den enda 60-plus gubben som var i biografen, så det måste vara seger.
Ja. Ja, det var enda ljusglimten under den här filmen. Det ljusnade upp då lite i salongen när en kille några rader fram satt och började smsa. Och det är ju...
I och för sig är du shit, för du är...
Ja, det är du shit, det ska man inte göra.
Nej.
Men vad sa C.G. Karlsson då, Emilio?
Då hör man hans... Jag tänkte säga gälla stämma, men så gäll var han inte. Jo, lite gäll var han faktiskt.
Lite trött.
Lite trött. Och
han
lite...
har varit på många pressvisningar. Jag vill
ja, nej, men sådana här stackars killen sitter och smsar. Och så hör man C.G. Karlsson säga: sluta smsa, du är faktiskt på en pressvisning. Och vi bara kollar på varandra och säger: men snälla C.G., tar du inte dig själv på lite för stort allvar nu?
Ja, pressvisning behandlar en kring.
Nej, men precis, men det är bara så här: sluta smsa, du är på bio.
Ja.
Hade ju räckt. Men just det här, det här är faktiskt en pressvisning, som att det skulle vara något finare och att folk måste vara artigare än en vanlig biograf. Det var lite så här. Ja. CG, skärp dig.
Han hade ju precis varit sett Familjetrippen och gett en netta, så han kanske var på lite dåligt humör där.
Ja.
Ska vi skärpa oss och gå tillbaka till ämnet då?
Ja, förlåt. Det blev ett litet sidspår. Men det var värt att nämna. Ja. Two Guns.
Ja,
och det var vi kanske klara med.
Ja, alltså det är som sagt fantastiskt. Men det måste ju ha varit kul för dig att faktiskt se den filmen efter Misrepresentation.
Jag var ännu mer bedrövad då när jag tänkte på det. Det kanske det jag hade bortsett från om jag inte hade sett Misrepresentation. Om den var färskt. Inte hade varit färsk i minnet. Förstår
ja, men jag hade inte tänkt på det. För igen, det är det här jag pratar om. Man vet att det är en sanning, men man accepterar det inte som en sanning. På det sättet man kanske borde. Alltså, nu när jag, alltså, det finns ett montage i Misrepresentation. Där, just när de pratar om det med Hollywood och vilka filmer som görs. Och hur saker porträtteras. Och när man gör ett, så här, ett montage med killar med vapen och bilar och explosioner. Och tjejer med bröst och bikinis. Och så ser man Two Guns efter det. Och bara, ja, jo, tack.
Jag tog ganska på verkligen ett formulär som visar hur det inte ska gå till. Alltså.
Nej, precis.
Men annars tycker jag, om jag får gå tillbaka till dokumentären, det jag tycker är rätt så synd är att den öppnar ju extremt starkt, och jag tror att filmen skulle fortsätta det här spåret när de sitter med ett gäng jag vet inte om de är gymnasie- eller högstadieelever som säger hur det här liksom ytliga har påverkat dem och bryter ihop framför kameran och är alldeles skärrade liksom, och när de kommer på sig själva.
Grät jag faktiskt. Ja,
det är jättefint, men sen tappar den här filmen, inte fokus kanske, men den tappar, den byter en form helt plötsligt och blir någon slags informationsfilm nästan. Och det är så sjukt mycket information man får på direkten, och det är grafer och det är siffror och det är intervjuer hit och dit, och det är massor med tidningsurklipp och det är massor med liksom sportgroder, tänkte jag säga, med massor med nyhetsankare som säger sexistiska saker. Och det, förstår ni vad jag menar? Det blir bara liksom så här en stor jävla...
Kaka på kaka.
Ja, men det blir ett stort jävla montage av sexism, utan att de liksom... Det som fattas i den här filmen var lite som den där filmen som vi såg förut, den där med pedofiler i...
Deliver Us From Evil.
Precis. Att jag tycker att som journalist tycker jag att man ska våga och ta för sig och kanske ställa folk mot ryggen, som mot väggen, som har sagt de här plumpiga sakerna eller har de här åsikterna. Men nu är det ju mest människor som sitter framför kameran och säger massor med smarta saker och säger så här, det här är fel för att. Och det saken är kanske att liksom, okej, varför händer det här? Varför har du sagt så här? Varför ser det ut så här? Varför har ni gjort så här? Att man vill ha någon...
tänker mer att istället för att ha Nancy Pelosi som kommenterar på någonting som Bill O'Reilly sa i Fox, att man går direkt till Bill O'Reilly och frågar honom istället, varför sa du så här?
Ja, och de har ju även en redaktion också som är ändå ansvariga. Alltså de har ju, Bill O'Reilly, det är väl Fox antar jag heter det, va? Jag har helt fel. Då har de ju ändå Fox som de kan gå till, någon presstalsmänniska eller vem som helst. Så här, att Bill O'Reilly som representerar Fox har sagt, det här kan ni stå för det eller liknande. Jag skulle vilja ha lite mer, och sen om de svarar på det eller inte, då... Det är helt okej, det är skit i samma, men då kan de ju ändå säga det, men vi har försökt nå Fox men de vägrar uttala sig om det här, och då vet man så här, ja, men då vet man att de inte vågar det.
Fast, alltså, fast det tycker jag är ändå rätt, alltså, värdelöst i den aspekten att, alltså, man vill inte ha en ursäkt. Alltså det är inte det handlar om. Jag vill inte att Bill O'Reilly ska förklara sig varför sa han så här. Jo, ja, men jag hade en dålig dag, eller typ så här, ja, jag menade inte så, jag menade att... Alltså det spelar ingen roll, för att det är fortfarande någonting som har sänts i TV. Det är fortfarande det som skapar bilden, som de här unga människorna som sagt filmen tar upp i början när de sitter och pratar om deras vad de får för bilder om hur saker ser ut. Det är fortfarande det de ser sen, och det är det filmen handlar om. Det handlar om hur folk presenteras i media och att det är liksom okej att säga såna här saker, för att det sänds ju och folk tittar på det och då blir det liksom sant.
Men det blir lite för mycket. Det blir, sen, alltså, en timme 40 minuter av samma liksom spår hela tiden, format, blir att det, man blir lite uttråkad till sist faktiskt. Man skulle vilja liksom att de växer klipper mellan olika saker. Alltså den här high school-miljön var ju helt underbar. Men vad är det? Kanske 3 minuter av de här 1 timme 40 minuterna. Jag tycker det är väldigt synd när de har ett bra spår. Och de kan sticka in lite på och gräva lite djupare. Men så kommer de tillbaka till de här grejerna. Jag menar inte liksom att 1 timme 40 minuter så ska de liksom köra någon slags uppdraggranskning. Att de ska springa runt och granska människor i någon slags Janne Josefsson-style. Men... jag tror inte det gör nog inte att liksom ta lite av varje faktiskt, särskilt inte när det är dokumentärt. Det var därför också den Michael Moores dokumentär Bowling for Columbine är så sjukt bra, för där hoppar du extremt mycket mellan liksom granskning, grafer, intervjuer med de här människorna, intervjuer med de här människorna, och det gör man får liksom aspekter från alla sidor hela tiden, perspektiv och sånt.
Fast det är kul att du nämner honom och, att du nämner honom också, för att det kommer in på liksom trovärdighetsgrejen i den här filmen. Så att just för att den är som den är, den är upplagd som den är, och den känns så väldigt amerikansk TV-dokumentär, så förlorar jag ju redan där lite av trovärdigheten i. Alltså jag har lättare att sätta mig frågande till vad som sägs i den här dokumentären, bara för att den har det upplägget och det utseendet. Och jag kan inte se ett stort produktionsbolag bakom, utan liksom den är ju i princip producerad av intresseorganisationer.
Och Michael
Moore, nej, men det är en grej, för då, när de till exempel säger, när de ger fakta i den här filmen, när de kommer fram med en graf och säger så här är det, då säger jag direkt, ja, men är det verkligen det? Alltså jag sväljer inte direkt. Jag ställer mig lite frågan där. Och det stämmer säkert. Det har jag ingen aning om. Men frågan finns ändå i mitt huvud. Stämmer det här? Michael Moore har ju samma problem. När han säger någonting så säger jag också, ja, stämmer verkligen det? För att jag vet att liksom, han är ju känd för att vara rätt vinklad. Om man kollar på liksom vem som ligger bakom en dokumentär, så säger ju det väldigt mycket om hur den kommer, alltså, att ta sig emot.
Alltså om det är någon man ska frågesätta rätt så mycket, så är väl Michael Moore.
Ja, men det är det jag menar, han har ju samma problem. Men jag tror ju inte på vad han säger.
Nej.
Det är det jag menar, han har ju samma problem som den här filmen. Den lider ju av någon form av, alltså, det blir svårt för den direkt att få kännas trovärdig.
Alltså det har inget problem med den här filmen. Den känns trovärdig, jag köper grejerna. Men det är bara att det nu tänker jag bara liksom det är en informationsfilm liksom. Mm. Det är som när man tittar på hur de här animerade filmerna i mellan eller högstadien nu var, hur man liksom penetrerar en kvinna och gör henne med barn liksom. Det är väldigt monotont och det är väldigt långdraget alltihop. Även fast det är ett viktigt och kittlande ämne, så tycker jag att de inte lyckas få den här magklumpen liksom, den här hårda stenen som man vill bajsa ut sen. Det vill jag ha, och det fick jag i början av filmen, som sagt, återigen de här ungdomarna de intervjuade. Det skulle nog vara mer sånt istället för att liksom medietränade människor som sitter och tycker och tänker med manus i handen vad de ska säga. Jag vill nog ha det lite mer autentiskt, och därför fan, kidsen var ju helt underbara alltså.
Men det är ju det, för det finns ju kids som är helt underbara, och sen finns det kids som är dumma i huvudet, eller inte, okej, förlåt, inte dumma i huvudet, men det är alltså som är mindre underbara. Men båda visar ju ändå precis det filmen pratar om. För att när de pratar med tjejer i de här små grupperna och frågar dem vad de tycker om det här, så ger ju de fantastiska svar. Och de är hur duktiga som helst, och de säger viktiga saker om vad media ger dem för bild om hur de ska vara och vilka problem de har på grund av det.
Jag tar ju mer åt mig vad de här små tjejerna säger än
precis,
vad de...
jo, men det är också, de ställer också frågan till några killar i samma ålder som ger så otroligt löjliga svar. Det är någon kille som man vet att han tänker, okej, säg ingenting dumt, säg ingenting dumt, säg ingenting dumt, de kommer hata dig. Så han säger, ja, jag tycker det är tråkigt att tjejer presenteras dåligt i media, för tjejer behöver inte bara vara snygga, de kan vara smarta också. Man bara, tack Tord för din insiktsfulla analys. Men, och det tycker jag liksom visar lite av det här att killar tänker kanske inte på det. Alltså vi påverkas inte av det direkt. Och som sagt, acceptera det med sanning, men acceptera det inte som en verklig sanning. Liksom han säger ju bara det han förväntar sig att tjejer vill höra. Ni behöver inte bara vara snygga, ni kan vara smarta också. Men när han går hem och kollar på tv sen, så tänker ju han säkert inte på att liksom alla tjejer i Two and a Half Men har bikini och kort kjol.
Nej, det är sant.
Det är lite så här, och det tycker jag, det förstärker ju filmen om någonting, tycker jag. Alltså, för det är ju kanske inte det var tänkt som, men det stödjer ju ändå, vad säger man? The narrative. Historien, ja. Filmen berättar.
Jag känner bara, jag har varit inte så jävla jättemycket smartare av den här. Det var väl några siffror jag kanske har varit lite över. Men det är att det presenteras så snabbt, så det är väldigt svårt att ta till sig det då. Och sen saknar det här djupa journalistiken faktiskt. För den känns lite...
Jo, men det är den, men som sagt, det här är ju inte liksom världens bästa film, och det är liksom, det är ju egentligen inte det den ska vara. Den ska inte vara, alltså, jag ser inte det här som att den ska försöka lära oss hur många procent av någonting är något, utan det den gör är ju att den tar ju fram det här ämnet som vi vet finns, men det faktiskt inte talas tillräckligt mycket om. Alltså, och det den gör är ju att den visar ju på medias ansvar, eller rättare sagt medias ansvar att ta sitt ansvar, eller till att ta sitt ansvar, för att det formar så otroligt mycket av vårt samhälle, det vi faktiskt ser på skärmen eller läser i tidningen eller ser i tidningsstånden. Det påverkar så otroligt mycket mer än vad folk kanske liksom vill att det ska göra eller vill erkänna att det faktiskt gör. Då måste vi ta vårt ansvar, det måste vi också göra. Alltså, jag menar, vi vet att det här finns, men varför pratar vi inte om det mer än, alltså i vår podcast, varför pratar vi inte om det mer än i ett avsnitt nu av, vad sa vi att vi är uppe i, 79? Det är ett avsnitt vi dedikerar till att prata om hur kvinnor produceras i film. Och det är fantastiskt lite.
Jag har gjort det några gånger, men då har du hånat mig, Emilia, och sagt att jag blev påverkad.
Ja, men då gör, man gör det ju av fel anledningar ibland. Ibland nämner vi saker för att få liksom genuspoäng, och det är ju också fel.
Du trampar i din egen skit du har lagt.
Då får jag göra det. Men I'm a changed man, Tommy. I'm a changed man.
Den filmen fick dig alltså att ändra inställning, Emilio. Nej, det verkar ju som att den har påverkat dig ändå på något sätt.
Ja, men det har den ju verkligen. Alltså det den har gjort är att den har fått mig att inse att vi har faktiskt ett forum här. Vi hörs, folk lyssnar på det här. Och då är det upp till oss att faktiskt prata om saker som det här. Som faktiskt är viktiga och inte bara om... Alltså vi är ju en filmpodcast, vi pratar om film, vi pratar om vad vi tycker om film. Inte egentligen om vad... Alltså det samhällsdebatten, det är egentligen inte våran grej. Vi ska prata om filmer och underhållning. Men det är ändå vårt jobb att ta upp det här.
Och därför tycker
det är liksom... vem var det nu i filmen? Vem var det? Som pratar med sina barn om... Har ni tänkt på att... Gina Davis. Hon pratar med sina barn. Hon säger det i filmen att när hon kollar på en serie med sina barn så säger hon... har ni tänkt på att det bara var en tjej i den här gruppen? Eller har ni tänkt på att... Vad tror ni om den här karaktären skulle bytas ut mot en tjej? Och det är kanske liksom det vi bör göra med våra lyssnare. Alltså liksom... Inte bara... Nu gör vi... Alltså Two Guns är det perfekta exemplet. Har ni tänkt på att det bara är en karaktär i hela filmen som är en tjej? Alltså sånt. Vi bör göra sånt mer. Och jag tycker verkligen att vi ska försöka tänka på det oftare. Jag liksom... Det är synd att vi pratar om det så lite som vi gör. Det räcker inte med att säga att man vet att någonting stämmer. Man måste faktiskt leva efter det också.
Vad fint sagt tycker jag.
Tack.
Ja, efter det vackra brandtalet som Emilio fick hålla in till bumpen där så hoppar vi in på vår andra recension som är en av mina favoritfilmer när jag såg den för första gången. Jag har varit helt kär i den och för er två är det första gången ni ser den, eller hur?
Mm.
Yes.
Det är såklart Lars von Triers Dog vill vi prata om.
Självklart. Kan inte vara något annat.
För Emilio är detta von Trier och skuld. Och Niklas är väl hans andra film du ser, va?
Ja, efter Melancholia.
Precis. Och till detta kommer vi, eftersom vi har ett litet kvinnligt tema här också, så tänkte vi använda, ska vi kanske alltid använda, eller ta upp i alla fall, beställ testet, uttalar jag rätt?
Ja, det tycker jag.
Ja. Och vilket innebär att när man granskar en film så ska man väl kolla på tre olika punkter. Punkt ett är att ha minst två namngivna kvinnliga rollfigurer. Och del två, att de ska prata med varandra. Och tre, att de ska prata med varandra men om något annat än män.
Alltså det är helt absurt. Hela den där alltså listan är ju absurd, det där testet.
Vad menar du?
Ja, men ett, att det är så sjukt långa krav. Och två, att det måste göras.
Ja.
Det är helt stört. Två kvinnliga karaktärer. Ja, Two Guns hade två kvinnliga karaktärer. Det hade hon tjejen som inte sa någonting och den andra tjejen som inte sa någonting. Och sen var det 80 män däremellan. Så att, vadå att ha två kvinnliga karaktärer?
Ja, vad hade vi i Two Guns? Vi hade Paula Patton som var en...
Hon, den porriga, snygga, polisen. Bara bröst.
Sen kom inte jag på någon fler tjejer.
Det fanns en tjej på ett fik som de pratade med.
Hon som Mark Wahlberg blinkade åt hela tiden. Mm,
precis, det är en till kvinnokaraktär. Sen var det...
De träffade aldrig på varandra.
Nej.
Och de pratade inte om något annat än män, va?
Nej, jag vet inte. Det kanske var någon i bakgrunden någonstans. När de kom in på något fik kanske det var två statister.
Det här är ett exempel på att när man inte klarar någon av de tre punkterna.
Mm.
Och kan vi prova den på Dogville i alla fall? Vi gör så här, vi pratar om Dogville och sen kan vi avsluta med att kolla om den klarar testet.
kan vi inte bara testa först och vara överstökat för det känns så löjligt.
Ska vi prova Dogville på direkten?
Ja, bara ta det. Har du mer än två kvinnokaraktärer? Ja, det är rätt jämnt fördelat. 50-50 kvinnor, män. Pratar de med varandra? Ja. Om någonting annat än män? Ja. Så bra jobbat von Trier om man går efter de där kriterierna. Dogville handlar om Nicole Kidmans karaktär som heter någonting och heter Grace. Som flyr från maffian. Det här är ju mitten av ingenstans USA, jag tänker gissa 30-talet.
Mm,
2030.
Precis innan depressionen är det.
Ja. Och Hon hamnar i den lilla byn, Dogville, där hon gömmer sig med hjälp av den lilla byns invånare. Som vill hjälpa henne några mer än andra. Hon träffar killen Tom, spelad av vad heter han? Paul Bettany. Bettany. Som hjälper henne och försöker övertyga den här staden att ta in henne. Och det spårar mer och mer ut i hemskheter. Det som är värt att nämna om hur filmen är inspelad är ju att den är väldigt, väldigt intressant i hur de spelar den här filmen. Vad är det som är speciellt med den här kanske jämfört med andra filmer, Niklas?
Jo, han har ju då Lars von Trier satt upp som en stor teaterscen kan man säga. Och sen, eller ja, hela byn då består av kritade streck där det står där det står då var folk bor.
Som en blueprint nästan.
Ja, och folk, när folk går igenom dörrar så, ja, man ser ju inga dörrar, det finns ju inga
dörrar. Man mimar dörrar.
Man mimar dörrarna helt enkelt. Och det finns en hund också som
ritar
hörs,
på marken.
Men inte syns.
Alla ljudeffekter och sånt ligger ju på. Om de öppnar en dörr så hör man att de öppnar en dörr. Och sånt.
Ja, det knakar och den går igenom.
Om de krattar så hör man att de krattar och grejer.
Det är väldigt intressant grepp, får man säga.
Det är fantastiskt.
Ja, inspelat i Trollhättan också. Men
som alltid.
Som alltid när von Trier är i farten. Emilio, vad kände du då nu när det här var din första film? Kände du när du såg också att filmen var eller nästan 3 timmar?
Mm.
Kände du då att det här skulle bli tungt att ta sig an?
Grejen är, jag tänkte inte på att det var von Trier när jag tryckte igång den.
Vad tänkte du på?
Nej, jag visste ingenting om den här filmen. Jag hade ingen aning vad det var för någonting. Det jag hade tänkt var, okej, vi ska kolla på den här för att det finns en stark kvinnlig huvudrollskaraktär. Det gick ju så där med det. Pratar väl mer om det sen. Men som sagt, von Trier hade ingen aning om att det var. Sen ska jag också nämna, kanske viktigast, är att jag inte kände av det här långsamma von Trier tempot som många pratar om. Att det blir väldigt långsamt och lågmält och sådär. För att jag var lite sen. Jag såg den här precis innan vi började spela in podcasten. Det var lite sen, så jag såg den på 1,5 hastighet. Det känns normalt.
Seriöst.
Det känns som att vi ska ta ditt betyg 1,5 seriöst. Eller hur?
Nej, men ja, precis. Ska ta det mer seriöst än vanligt. Nej, men seriöst. Alltså det kändes normalt. Alltså det, så att jag kan gissa. Jag såg om några scener efteråt. För jag blev klar ett par minuter tidigare än vad jag behövde vara. Så jag kollade om några scener i normalt tempo och tänkte, fan, det här är jättelångsamt. Men jag älskar hela konceptet. Jag älskar scenografin, jag älskar skådespelarna, musiken, det lågmälda, fotot är fantastiskt. Historien gör mig så jävla arg. Och det är väl ett fantastiskt betyg för en film.
Att den berör dig så pass mycket.
Ja. Den trycker på ens knappar, det gör den verkligen.
Verkligen. Sen om man ska koppla den till stark kvinnohuvudrollsinnehav eller kvinnorollskaraktär och en stark kvinna och hur den alltså, vad säger man? Att visa en stark kvinnlig vad heter det?
Kvinnokaraktär?
Nej, role model. Vad heter det på svenska?
Förebild.
Förebild, tack. Förlåt, Sjöberg. Men en stark kvinnlig förebild så sjunker det ju direkt. Det finns det ju inte.
Eller?
Nej, har ni några andra åsikter om det? Eller?
Det är väldigt svårt att argumentera emot det där. Då får man nästan spoila för mycket. Vilket jag tycker är synd. Det ska man inte göra på den här filmen.
Nej, det tycker jag verkligen inte.
Så vi håller den spoilerfri i alla fall. Men det von Trier, jag älskar von Trier, är ju att han oftast har han ju för första kvinnliga huvudskådespelare i sina filmer. Och de, i varje film de är med i, så är det en rejäl jävla resa de går igenom hela tiden. Och det är det som är bäst med film, det är ju sån här, det man alltid kallar för karaktärsutveckling.
Mm.
Och det tycker jag verkligen det finns i Dogville, som Nicole Kidman går igenom, och tittarna också. Att karaktärer man tycker om och har sympati för, kanske man genom Nicole Kidmans ögon börjar hata senare. Och vill hämnas på, eller vill att den här hen ska dö på grund av det här och det här, det här. Eller tvärtom kanske.
Mm, ja, jo, det är verkligen, som sagt, en fantastisk film. Men, men rent, alltså, ur ett kvinnligt, starka kvinnorperspektiv så...
Ja, men det är såklart att det inte handlar om en stark kvinna. Det betyder ju inte att hon ska liksom gå runt och slåss och...
Nej, det är inte, nej, men det är inte det handlar om.
Det handlar om mod och hur du hanterar situationer.
Men det är inte det, alltså, för nu vill jag ju nästan... Alltså, försöka spoila utan att spoila. Alltså det är liksom...
Ja,
det handlar ju hur de presenteras. Och det man ser i den här filmen är... Man kan behandla kvinnor hur man vill. Det spelar ingen roll vad du gör. Du kan göra precis vad du vill med kvinnor. Och de tackar och tar emot. För det är ju det som händer i 3 timmar.
Alltså det finns en uppföljare på den här filmen också. Som heter Mandalay. Som jag tycker båda ni ska se. För då får man ju följa Grace. Fast... spelas då av, jag säger alltid vad regissören heter hela tiden. Bryce Dallas Howard, så heter hon. Ron Howards dotter. Där hon spelar Grace och fortsätter på hennes äventyr. Vad som hände efter Dogville.
Okej.
Och jag vill inte spoila. Så jag kan inte säga mer där, tyvärr.
Okay.
Men de här ska ses ihop faktiskt. Det är ju inte slutet där för Grace.
Okej. Okay. Ja, då hoppas jag att man får någon, liksom, någon upprättelse för det här. För det här var ju bara hemskt. Det var ju bara som sagt, 3 timmar av kliva på kvinnor.
Vad sa du?
Det var ju bara 3 timmar av kliva på kvinnor.
På Grace menar du väl? Eller?
Han du ser slutet?
Ja, men det har ju ingenting med någonting att göra. Det där slutet spelar ju inte roll någon som helst. Alltså hon, hela filmen så är det, så hon säger det flera gånger till som ni förstår så går saker utför i den här byn. Och hon nämner flera gånger till Paul Bettanys karaktär Tom Edison, du räddar mig och jag behöver dig. Sen i slutet så får hon ju bara upprättelse för att det finns en annan man med makt som hon använder. Alltså, hon gör ju ingenting. Hon ändrar ju bara synsätt. Det betyder inte att hon är en stark kvinna och bra förebild. Hon blir trampad på hela tiden och sen träffar hon någon annan med makt och så använder det. Det är ju liksom, det är ingen bra förebild.
Nej, men det kan jag ha rätt i. Verkligen.
Ja, tack. Du är nöjd.
Men även så tycker jag att han är väldigt duktig på att presentera den här fegheten och det vidriga hos manliga karaktärer. Som han Tom och Stellan Skarsgård karaktär till exempel. Och så har vi även den hypokondriska doktorn också. Vilket är helt konstigt.
Jo, ja.
Och det är ju vidriga kvinnokaraktärer också, ska man inte sticka under stol med.
Ja, men alla är ju vidriga i den här filmen.
Det är ju själva staden som är, det där mörkret är.
Och det är väl det...
Den delar ju inte upp folk i så mycket könsroller här. Det är som är så bra med den, tycker jag. Det är inte så jävla typiskt vem som är liksom... könsroller, de är inte indelade i könsroller. Bara för hon är kvinna så beter hon sig som kvinna ska göra det och det. Bara för han är man så ska han göra det och det. Utan det är väldigt... Det finns antagonister och protagonister hos dem alla, vare sig vilket kön de är, tycker jag. Och sen byter de utveckling och liksom var de står och tycker och sånt där. Så jag tycker det är en... Fan, jag vet inte vad jag ska säga. Hjälp mig nu, Niklas.
jag satt mest och funderade på att utöver det här med att jag har en då stark eller inte stark kvinnlig protagonist, så är det en extremt tydlig kritik mot USA, filmen. Utan att spoila så, eftertexterna visar ju bilder på fattigdomen i USA, ackompanjerad med David Bowies Young Americans sång. Och det undrar jag, Thomas, som har sett lite mer, det är något tema som går igen i flera av hans filmer.
Nej, Mendeley så är väl också väldigt, då är det nästan ännu solklarare. Då går den igenom lite mer rasism och sånt också, slaveri, efter slaveriet. Men sen har man, han har ju aldrig besökt staterna, han hatar ju staterna, men sen han är ju flygrädd också, så han vågar ju inte, han kan ju inte ta sig dit hur som helst. När han åker till Kant så åker han ju bil alltid dit, har jag hört.
Alltså, jag ser inte riktigt kopplingen med filmen och själv de här eftertexterna, för det känns ju, alltså det är lite så här, ondska finns ju liksom överallt, inte bara i USA, så jag vet inte, jag förstår inte riktigt varför det är just USA som på något sätt målas upp som någon super super ondskefullt ställe. Jag vet inte, det finns ju inga tydliga USA-kopplingar i filmen förutom då maffian då kanske, som jag vet inte.
Ja, men det, alltså, det känns ju, alltså det känns ju mer som att den pratar om, alltså, mänskligheten, alltså oss.
Ja, och mänsklighetens misslyckanden, tillkortakommanden.
Ja, precis. Det, och det känns ju väldigt mer universellt än att det skulle vara ett land.
USA får klä skott för det här då, på något sätt, i von Triers ögon. Jag vet inte. Men jag kan väl se Manderley då. Det kanske utvecklas där på något sätt.
Men det här skulle bli en trilogi i början. American Trilogy, eller vad det skulle heta. För Dog vill först Manderley. Sen skulle han göra en till film efter Manderley som skulle heta Washington. USA-trilogin heter den förresten, kommer på nu. Men den är ju inte avslutad än, och jag vet inte vad som händer med Washington. Så det här är ju bara liksom första kapitlet i...
När kom Manderley?
Manderley kom 2005. Och den här kommer 2003, tror jag. För mig.
Då kanske vi skulle förväntat oss en Washington redan, om den skulle komma.
Ja, men Lars von Trier hamnade i någon slags psykos efter Manderley. Han gick in i väggen. Och då gjorde han ju... den här mörka jävla filmen. Antichrist.
Just.
Som bara, han bara, ja. Sen var det väl Melancholia, och sen gör han ju den här
Nymphomaniac,
så heter han, ja.
Så kanske inte blir någon tredje film då, eller så kommer den, han tar tid på sig bara.
Jag vet, jag har faktiskt inte hört något på jättelänge. Jag tror inte det blir något, om jag ska vara helt ärlig.
Okej.
Men tycker ni ska se Manderley i alla fall?
Ja, men verkligen, för att, som sagt, det är en fantastisk film. Och jag vill verkligen se vart det slutar i sådana fall.
Men vart du mer sugen på von Trier nu då, Emilio? Mer än Manderley, det här greppet, utan kanske titta på hans andra filmer, typ Breaking the Waves.
Som sagt, så har jag inte sett det, liksom, det långsamma. Så jag kan inte riktigt säga att det här var ett bra en bra, alltså, inkörsport till von Trier. Jag kan säga att jag tycker det var en bra film, intressant story, väl skådespelat, väl upplagt, bra scenografi och allt sånt där. Men jag kan inte säga att jag faktiskt sett den von Trier-filmen. Det kan jag faktiskt inte säga.
Manderley får du se i normal...
Ja, verkligen. Jag får börja i bättre tid.
När ska du se Breaking the Waves då, Niklas?
Det blir till nästa avsnitt, kanske.
Är det sant? Sluta skratta.
Ska inte uppmuntras.
Ja. Nej, men ja, då är vi nöjda med von Trier då.
Ja, köp den.
Dogville, menar jag. Von Trier är också rätt nöjda med, tror jag.
Han är jättebra. Tommy, du hade någon lista?
Otroligt grymma segways i det här avsnittet.
Ja, det är det verkligen. Men vi...
Vi är lite under tidspress, kan vi säga också. Så att...
Ja, vi har ju pratat väldigt mycket om jämställdhet och allting sånt där. Och jag tycker vi knyter ihop den här säcken. Genom att, nu ska jag rada upp tre filmer som jag tycker att, vad man än är, kille, tjej, homosexuell, bi, mörk, svart, asiat, gul, alla jävla färger, skitsamma. Så det här är tre filmer som är perfekta att knulla till, älska till, tror jag.
Ja.
Ni får gärna komma in med kanske egna filmer.
Ja. Okej.
Är det någonting du har testat på då, Tommy? Eller är det bara dina...
Nej, men jag sluter mina ögon lite då och då när jag ser de här filmerna och tänker så här, ja men... Jag kan se det här framför mig, att mina föräldrar hade haft sex under någon av de här filmerna. Särskilt plats nummer två.
Okay.
Det här är ju förstås ingen rankordning vilket som är bäst, utan jag har nog lite kategoriserat dem lite mer kanske.
Okay.
På plats nummer tre har vi det här folk som gillar ha sex ute i skogen och har det här svenska, nakna, håriga... mycket oralt och kanske lite svordomar och sånt. Då tror jag perfekt att knulla till Änglagård, filmen. Vi har ju Richard Wolff som många tjejer tycker om. Min mamma gillar honom. Och Helena Bergström var extremt populär, kanske är också bland män. Så, ser ni det framför er?
Tyvärr.
Änglagård-knullet.
Jo, tyvärr så är det.
Hela trilogin så blir det en långkörare.
En kolonilott någonstans. Om man
men precis. Men det finns något svenskt och snuskigt i det.
Men ändå något vackert.
Ja, men precis. Oskyldigt. Jämt för båda parterna, tror jag. På andra plats, då är det lite mer djupt.
Är det verkligen det?
Ja, men det är lite folk som kanske gillar S&M. Folk som hatar kristna eller hatar judar. Det är såklart Passion of Christ jag pratar om. Perfekt film att ligga till när Jesus plågas.
Jag kan inte lyssna på det.
Alla poängen som rasslade in nu här.
Alltså, förlåt, men jag måste ta avstånd från det här. Alltså, jag kan inte. Åh, gud. Ja,
den funkar jättebra, kan jag säga faktiskt.
Härligt.
Jag tyckte om den. Och knöll här till. Nästa film var en av de filmerna som jag förlora oskulden till, tänkte jag säga.
En av de filmerna.
Men det var många samtidigt.
Filmmaraton.
Hålla isär på dem.
Sluta.
Men den är väldigt djurisk. Man kan göra barn till den här filmen, tror jag. Eftersom den är väldigt barnvänlig. Och så är det mycket kärleksmusik i den. Och det är animerat också. Det är ju Lejonkungen, såklart, jag pratar om.
Jag tror du skulle säga Jack Nicholson's Wolf.
Ja, men Lejonkungen har ju en knullscen också med Simba och Nival, eller vad heter hon? Nada.
Rolling around the hay.
Ni vet vilken jag menar, va?
Ja,
den är ju perfekt.
John.
Ja, Can You See the Love Tonight?
Och det finns väl en, förlåt, det finns väl en myt kring, eller jag tror jag har sett det själv, att typ när Simba lägger sig i en hög av typ blommor så flyger de upp
till apen.
De bildar orden sex, tror jag, lite snabbt.
Ja, men precis, det stämmer. Sen vet jag inte om det var menat.
Stämmer, men...
Ja, men jag har också sett det. Den är att pastorn får stånd i Lilla sjöjungfrun.
Ja, precis. Och...
Pastorn?
Ja, och det finns en kuk bland tornen i hennes, i Lilla sjöjungfruns palats.
Ukta.
Skulle inte du ta avstånd från den här?
Nej, det betyder inte att jag kan ge och inte ge fakta. Åsikterna skiljer sig, men fakta är fakta.
Han kommer krypa ens tillbaka till korset. Ja. Knull Emilio. Därför tänkte jag fråga er, har ni några andra rekommendationer på bra knullfilmer?
Så det finns ju alltid porr.
Du vill säga, du tar oss lite på sängen här, Tommy. Nej, men jag satt med och tänkte på lite så här, lite finare filmer som typ så här,
Superhjältarna.
Jag tänkte Ghost med Patrick Swayze och Demi Moore eller någonting. Alternativt Titta han snackar med.
Jag tror
man tänker så där kan min bebis bli, jag kan sitta och snacka.
Har röst som Bruce Willis.
Ja, jag vet inte om det skulle fungera för mig, men jag vet inte, Emilio, har du kommit på någon?
Alltså, jag tänker mig om det skulle vara någonting...
Dogville, säger han nu.
Nej, men jag tänker mig om det skulle vara någonting åt hållet att det är en så tråkig film att man måste börja göra någonting annat istället, liksom.
Ja, men man kan ju se om den. När man Jag har ju sett Lejonkungen många gånger. Den är ju kanske...
Och du har lyckats ta dig igenom den utan att nuppa liksom.
Nej,
tvärtom.
den är väldigt erotisk den filmen tycker jag.
Ja, du... Va? Okej.
Okay. Ja. Ja, men den här knullscenen med Simba och... Vad heter den här? Heter hon katten?
Nala.
Nala kanske.
Ja. Men vad säger de om Alien? Där har vi någonting.
Ja, men det är så köttigt och...
Just nu, passion.
Men om ni hade fått välja en av de här tre filmerna som jag radade upp, vad hade passat er? Emilio, du är italienare och Kristen, så dig hade blivit Passion for Christ.
Ja, fy fan. Ja. Nej, om jag måste ta någonting från listan, det är Lejonkungen, helt klart.
Vilken var den tredje? Eller den...
Änglagård. Som har fått ett bra soundtrack.
Fy fan. Ja, det blir väl fan Lejonkungen då i så fall.
Men Änglagård är nog lite mer för våra föräldrar.
Ja, vi är inte där riktigt än.
Nej.
Känner jag.
Och Passion of Christ har vi det hårda.
Det är för mörkt.
Saftiga liksom.
Ja.
Efter fyllan. Under fyllan. Och Lejonkungen. Ja,
den lagom så här.
Mellan lägga in en sån här varning för känsliga lyssnare. Grej när listan, Niklas.
Det får vi kanske
göra. Man inte säga knulla längre. Vad är det här för jävla känsliga podcast? Här tänker jag inte, här ska inte läggas in hela.
Ja, det var inte riktigt det jag hade problem med. Men okej, ja.
Och knulla dig själv i munnen, Emilio. Så ses vi nästa vecka! Ha det bra, hej då!
Hoppas ni fortfarande lyssnar.